Välkommen till Öppna upp din bibel. En bibelpodd skulle man kunna kalla det, där vi öppnar upp din bibel. Här möter du mig, Kristoffer Albeck, och flera gäster. Och just nu går vi igenom Matteus evangeliet. Vill du ha mer information? Ja, då ska du gå in på www.kingsgarden.nu. Och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på YouTube. Vet ni vad? Nu kör vi! Ja men hörni, då är ni snart varmt välkomna in i studion. Och den här gången har jag ingen mindre än Jan Sköld med mig. Han är förkunnare och har verkat som präst i många år. Och är en man som går starkt med Gud och har fått se många mäktiga mirakler. Han undervisar och stöttar ledare. Och han är en av de första som jag mötte som hör Guds röst på ett starkt sätt. Så hörni, det här är alltså inget vanligt bibelstudium den här gången, fast jag älskar det. Utan innan Jan kom till studion så frågade jag några lyssnare och tittare vad de ville höra Jan berätta om. Och en av frågorna som ni hade var: vad tänker Jan om väckelse i Sverige? Så hörni, det här är alltså första avsnittet med Jan. Och den här gången kommer du alltså tala om: vad tänker Jan om väckelse i Sverige? Och hörni, hur är det vi brukar säga? Nu kör vi. Men du Jan, hej! Ja. Välkommen
hej,
hit. Sal,
hej.
Efter många om och men, jag har problem med tekniken.
Ja.
Men Herren segrar.
Amen.
Amen. Jättekul att ha dig här. Hur länge har vi känt varandra? Det är över 10 år.
Ja, det måste det vara, minst.
15 säkert.
Ja, det är det. I olika sammanhang.
15 glada år.
Ja visst, var i Drammen ett par gånger och sen har vi träffats på andra ställen också.
Amen.
Jag kan inte räkna dem alla.
Jag ska se en lång lista.
Ja, just det.
Nej, men du Jan, men för de som inte känner dig, vem är du? Vem är Jan Sköld?
Ja, för närvarande så bor jag i Sävsjö i Småland på höglandet där och sen 7 år tillbaka. Mm. Annars åker jag runt i Sverige och jag är med på olika ställen med allt från förbön i små grupper till större konferenser. Va? Så att det är ganska skiftande hela tiden. Va?
Härligt.
Så, och jag kommer ju inte från någon kristen bakgrund från början. Det gör jag ju inte överhuvudtaget. Mina morföräldrar som jag växte upp var med kommunistpartiet.
Just det, så är glömt.
Så var det. Så att jag var 7 år så åkte vi till DDR. Det som inte finns längre.
Östtyskland
som det heter också.
Superkommunistiskt.
Ja, det var det på den tiden. Jag hade en röd sjal runt och sådär. Jag författade ju ingenting. Jag var mest tyska. Men så var det.
Så var det.
Det finns många historier.
Men okej, vi har en annan fråga som vi ska tala om här. Men alltså, hur blev det frälst ens en gång idag?
Jo, det hade att göra med att jag var på... Jag gick och läste i Svenska kyrkan så jag konfirmerade mig. Men så när jag var i 18-19 års åldern så var jag med lite kristna grupper och så var det så att de ville ha någon, för jag var med en liten kyrkokör va, och så ville de ha någon som kunde hissa upp flaggan och ner på en stor konferens med en väckelseförkunnare som heter John Hedlund på den tiden inom Missionsförbundet.
Ja, men jag har hört det namnet.
7 veckor var den, det var på den tiden, man hade 7 veckor, det var inte en lördag och söndag bara. Stort tält och så.
Just det.
Och då var det så att jag måste åka dit först upp, och så var den sista som höra ner flaggan. Så jag var ju med på de där mötena, många av dem va. Och till slut bara upplevde jag att jag behöver ta emot Jesus. Jag gick fram till botbänken där. De hade ju alltid eftermöten på den tiden.
Wow.
Som var inbjöd va. Så då tog jag emot Jesus där.
Mäktigt.
Ja, så var det.
Men du har också sagt att du från början var alltså väldigt liturgisk.
Ja,
alltså, ordningsam präst.
Ja, det kan man kanske säga. För att jag jobbade ju 28 år i Svenska kyrkan, från 79 till 2007. Och jag ville ju också att det skulle vara riktig liturgi och att det var ordning på en gudstjänst och inte bara halligalli så att säga. Mm. Men sen blev jag ju andedöpt på Liseberg 88.
På Liseberg?
På dansrestaurangen Rondo.
Hur kan jag ha glömt detta?
Ja, vet jag. Du har träffat så många. Men i alla fall, så att så var det va. Och det innebär en sorts förvandling när jag blev andedöpt.
Wow.
på det viset. Nu var det en kristen konferens.
Alltså. Yes.
Det hade varit häftigt att bli andedöp på Lasse Stefans, men så var det inte.
Men det känns på något sätt lite personligt att liksom, du var på Liseberg som du mötte en helig ande. Ja, det känns som ett tema som ändå slidrar, för du är ju ganska fri från människofruktan.
Ja, det är inte så mycket. Det, och det beror ju mycket på Herren.
Ja.
Den helige ande och Jesus var på det, och fadern och så vidare. Va? Och det intressanta var ju att jag började med att möta Jesus. Mm. Och sen mötte jag den helige ande och till slut mötte jag fadern.
Wow.
Eftersom far betydde inte så mycket mer, för att min morfar dog när jag var 9 år. Va? Mm. Och då, så att det var mormor och jag som, och sen min mamma också för sig.
Mm. Så att, din pappa var ju inte liksom med i bilden?
Nej, jag var nu ner för 6 år sedan så var jag på hans begravning. Jag aldrig mött honom.
Okej.
Okay. Så var det.
Just det.
Vi har alla våra resor.
Så är det. Vad betyder den heliga ande för dig?
Ja, den heliga ande betyder för mig framförallt att allt blir levande. Mm. Alltså Guds ord, alltså ordet här, blir levande. Va? Jesus blir levande. Mm. Den heliga ande gör också så att hela man upplever verkligheten på ett annat sätt om man inte skulle ha det. Det är samma omständigheter, va? Men det är ett helt annat sätt. Mm. Alltså. Det går inte att beskriva, det måste erfaras.
Mm. Men du, Jan, väckelse i Sverige. Mm. Jag har en fråga om det.
Ja.
Vad tänker du om väckelse i Sverige? Det är en jättebred fråga egentligen.
Ja,
men vi bara skjuter den på dig.
Ja, man kan säga så här, man måste ju skilja på vissa saker. Va? Mm. Alltså, vi börjar med den personliga väckelsen.
Mm.
Alltså när en människa blir frälst, då växer hon ju upp.
Yes.
Från någonting där hon aldrig i sitt liv kunde ha drömt om fanns egentligen. Själv trodde jag att Jesus var en sagofigur. Och det är ganska häftigt när han kommer in i ett liv och det blir verklighet. Va? Och det är den personliga frälsningen. Du blir räddad från synden och världen och djävulen, som man sa förr i gamla uttryck. Men du kommer in i ett helt nytt sammanhang. Till exempel du och jag, vi är ju bröder här. Inte biologiskt, men i anden är vi.
Yes.
Och det där är stor skillnad. Va? Och man blir väckt. Och jag tror att man måste bli väckt flera gånger på olika skikt i ens liv också. Det är en process som pågår hela livet också. Va?
Luthers dagliga väckelse, är någonting som du tänker att det här är?
Det tror jag på det viset. Dagligdags omvändelse på ett sätt. Va? Mm. Och när man gör det, då lever man i väckelsen. Man är väckt hela tiden. Va? Utan att tänka på hur ska jag se ut nu och hur ska jag föra mig, vad är det, hur är jag, va? Utan det är viktigt att Herren gör saker och ting i ens liv. På det sättet.
Men alltså, om man är väckt, kan man somna igen?
Ja, visst. Det kan man.
Hur då? Om jag inte vill somna, jag brinner för Jesus, jag möter Herren, yes och halleluja liksom. Ja, vad ska jag göra för att hålla ut och vad ska jag inte göra för att inte trilla dit att jag blir en sömnig kristen?
Ja, det är för det första att låta den, nu kom in på en helig andes eld brinna igen, för att Herren också eld.
Ja.
Han bor i ett ljus dit ingen kan nå, står det i skriften. Men det innebär också att den elden som är han flyttar in i en. Mm. Och hur underhåller man elden? Jo, man med rätt virke.
Yes.
Och det är det här. Det är Guds ord. Innan man börjar läsa Guds ord på morgonen eller på kvällen, ska man be att den heliga ande kommer. Mm. Som upplyser. Den lyser upp skriften för en. Det är också att ha en personlig relation till Jesus, va? Och det är genom den heliga anden. Va? En personlig relation. Mm. Och när man har den, då slocknar man inte.
Så alltid har den heliga andes eld brinnande i sig.
Och så märker man att det börjar mojna. Då får man be, lägg på mer bränsle. Alltså man får göra så. Mm. Ja, men om mina omständigheter i livet är jobbiga. Ja, men då får jag ju väl be att ännu mer att han kommer.
Mm. Just det. Men Jan, du är ju några år äldre än mig.
Ja, oja, betydligt.
2-3. Och jag tänker, då har du sett en del.
Ja då.
Vad har du sett? Om vi nämner 3 saker i livet som gör att elden slocknar?
Ja, för det första, det är ju när jag inte underhåller elden eller det kristna livet, ska jag vilja säga. Det är det att du slutar att läsa Bibeln, du ber mindre, du håller på kanske med dina fritidsaktiviteter på ett sätt som gör att det här kommer i sista hand. Det här ska komma i första hand. Sen kommer det andra, inte fel på andra saker, men man måste alltid fråga sig så här: vad prioriterar jag i mitt liv? Det är kanske en viktig fråga. Vad är det som sitter på tronen i mitt liv? Är det jag och mina idéer eller är det Jesus? Va?
Just det.
Och den frågan får man ställa sig gång på gång. Inte bara en gång i livet, utan det är en process också. Va?
Just det.
Det var det första. Det andra, det är att jag håller på med saker som inte är förenligt med skrifterna, med Bibeln. Mm. Till exempel yoga och mindfulness, olika new age-grejer. Va? Det gör att du mojnar helt och kanske till och med dör ut. Det är frågan, vad sysslar man med för andlighet? Yeah. Det är en enormt viktig fråga. Och håller man på med sånt, då ska man sluta med det på en gång och bekänna det som synd. Mm. För att, så att anden kan komma tillbaka.
Just det.
Och det tredje, vad är för sällskap jag umgås med? Mm. Umgås jag hela tiden med icke-kristna? Det är inget fel att du umgås med icke-kristna, men har man inga kristna vänner eller några som ber för en, eller man träffas och uppmuntrar och förmanar varandra, då blir det också, går det ut för.
Just det. Nu nämner du någonting som kristna gör. Uppmuntra, be för varandra, förmana varandra.
Ja.
Tänker du också att man kan vara kristna, en kristen kompis, vänskap, man följs oss genom åren, men så ber man inte för varandra, man uppmuntrar inte varandra, man förmanar inte varandra.
Nej, just det.
Är det samma resultat då, fast jag kanske går i kyrkan och är bland kristna och så vidare?
Jo, men alltså det är otroligt viktigt. Om vi säger att relationen till Herren, om vi tar korset, så har vi ju relationen från honom till mig. Men det är ju, finns en tvärbjälke också på korset. Va? Och det är alltså gemenskap med andra kristna. Och de här sakerna är oerhört viktiga, därför att vi är Kristi kropp, som det står i skriften. Och en kropp kan inte, en arm kan inte leva för sig själv någonstans, utan vi kompletterar varandra. Det här är skitjobbigt, det vet jag också. Det är enklare att leva i en grotta för sig själv någonstans, om man nu är kallad till det. Men det är skitjobbigt, va? För det finns ett problem. När man gifter sig, vad händer då? Då får man en annan släkt med sig också. Men det var inte den man gifte sig, men man får den i alla fall. Nu har jag haft en bra släkt, alltså, det är inte fråga om det. När du går med kommer med en församling, så får du också syskon, det som du aldrig skulle välja själv kanske.
Just det.
Och det kan vara jobbigt, men det är värt det. Varför det? Jo, för Herren vill det. Om man drar åt samma håll, man vill att Herren ska bli förhärligad, hans namn ska bli förhärligad, Vi läser Guds ord, vi ber för varandra och så vidare. Fira natt, vad vi gör. Mm. Ja, men då är det är den gemenskapen, och där här är jag mitt ibland. Också.
Yes.
Så ser det ut. Låter det komplicerat? Ja, det är det, men vem har sagt att det ska vara lätt? Står det ingenstans.
Ja. Men du, så väckelse.
Ja, vi ska gå tillbaka till det andra ordet.
Ja, men så den personliga väckelsen, det var det första som du tänker kring det. Så nu var jag inne och touchade på den biten. Väckelse handlar dels om personlig väckelse. Min väckelse, att jag ska vara vaken, jag ska hålla mig vaken. Vad tänker du mer?
Jo, sen är det ju så, va, oftast när man säger att man ber, det är ju många kristna som ber om väckelse i Sverige, va? Då tänker man inte i första hand på sig själv. Så först borde man ju göra egentligen. Man måste vara själv väckt för att be för andra att de ska väckas. Mm. Och jag väcker sig i traditionell mening, det är ju att bygder förvandlas eller förändras. Ja. Va? Städer, byar eller vad det nu är någonting. Jag kan ju säga så här, vi har inte haft någon sån sedan 1957 i Sverige.
Vad hände 57?
Du var ute i Piteå. alltså i Norrbotten, va, så, så var det så att det var några människor som var ute och högg i skogen. De fick sån syndanöd så de visste inte skulle ta iväg. Hela gator alltså blev på det sättet. Wow. Och det blev väckelse, då blev det väckelse ordentligt.
Wow.
Och den sanna väckelsen, den är ju, har ju alltid den indigensen att en människa eller flera stycken får syndanöd och får förlåtelse och upprättelse av Jesus. Ja. För jag tror utan syndanöden så, så blir det ingen väckelse. Det kan bli förnyelse, men det blir ingen väckelse. Mm. Och då kan man, ja, fortsätt du.
Förnyelse,
ja,
versus väckelse.
Ja, alltså,
det är två olika termer som
ja,
man säger.
Det är två olika. Om vi tar förnyelse först då. Förnyelse, det är ju en människa som redan är kristen. Ja. Och så blir hon förnyad. Till exempel, jag blev förnyad när jag blev andedöpt på Liseberg.
Ja.
Men jag var redan kristen och troende förut.
Bekände Jesus.
Ja, visst.
Jag läste Bibeln, trodde på Gud.
Ja, visst. Men när jag blev andedöpt så blev det här helt... Ja. Det blev som det som öppnade något helt nytt, va? I det som redan var. Det är det som är poängen. Det som redan var, så blev det helt nytt. Och det blev djupare och högre allting, va? Svårt och, på det viset. Ja. Och det är förnyelse.
Just det.
Vi har haft många förnyelserörelser i Sverige. Ja. Men det är inte varit väckelserörelser. Ja. Utan det har varit många redan kristna som har kommit in i det hela och blivit förnyade. Och det är fantastiskt det. Men det är inte så många, det är inte massor med 10 000 människor som har blivit frälsta.
Nej.
Så har det ju inte varit de senaste decennierna.
Och sen 57.
Nej. För då händer det bara tjopp så här. Va?
Vad är det som initierar? Varför händer det? Och, alltså, kan vi på något sätt påverka att det skulle hända igen?
Ja, visst. För annars kan man ju sätta sig hemma i soffan och tänka, nu kommer de stekta sparvarna från himlen nedramlas.
Mm.
Visst, han kan göra det, men det är sällsynt att han gör det. Herren alltså.
Mm.
Utan det är ju detta, va? Det finns vissa ingredienser. När de väckelserna kom på 1800-talet så var det människor som bad i desperation.
Desperation.
Mm. Inte bara en nöd. Tack Gud att jag får finnas till. Amen. Det var inte sådana böner. Va? Utan det var böner. Man låg på knäna alltså. Man bad alltså, dag och natt. För det var sån alkoholism i Sverige. Va?
Just det.
Superrik. Karlarna dog i 40-45 års ålder. De söp i hjärta och jobbade. Och kvinnor blev ensamma barn. Alltså det var misär utan like. Då började, alltså då, det som började med väckelsen, det var att människor började be desperat.
Mm.
Du måste ingripa. Det här går inte längre.
Mm.
Och det är en ingrediens där på väckelse. Varför det? Jo, det är Herrens heliga ande som sänder desperationens bön hos människor som redan är desperata.
Ja.
Problemet idag i Sverige är att en förkrossande majoritet av svensk kristna är inte desperata. Utan, och det, ja, men hur blir man desperat? Genom att be att den helige ande sänder desperationen över och i en. Mm. Så man börjar be för alla som är ofrälsta.
Ja.
Och får den nöden att de är på väg till fördärvet och helvetet. Alltså det är då det börjar brinna inom en. Så man börjar be.
Ja.
Alltså så här kan vi inte ha. Vi kan inte, släkt och vänner och grannar, ska de komma dit? Det är ju värre än att vara inne i ett krig i och för sig. Alltså fysiskt krig.
Visst.
Och då förstår jag. Och det där sätter igång över att det är en av de gränserna. Att då kommer Herren att svara för. Och det blir som den här liknelsen i Lukas 18. Men den här kvinnan som kommer ett orättfärdige domaren. Och ska ut sin rätt. Och då säger han, inte för jag fruktar Gud och människor, men den här kärringen håller på att ta livet av mig, om man översätter det till modern svenska.
Ja.
Alltså, och då frågar jag, denna liknelse gav Jesus för att inte ska tröttna på att be. Just det. Ropa till far, du måste nu ingripa, vi fixar inte det här längre, nu får det vara bra, va? Vi kan inte hålla på, du måste, alltså det är den desperationen blev, va? Han kan inte låta bli att svara på det. Det gör han inte. Så är det. Och det är alltså ett, det är inte att tvinga honom, utan det är att säga, vi klarar inte av det här längre. Vi fixar inte det här. Du måste ingripa nu, för tänk på alla människor. Du har själv sagt i ditt ord så här, du vill att ingen människa går förlora utan att få kunskap om sanningen. Nu får du ta, alltså vi står här till du ingriper nu, va? Kan man göra så med honom? Ja, det kan man. Det är därför jag säger det. Ja. Man kan göra det, men då måste man brinna i det också, va? Och inte bara säga ja tack, jag undrar när kaffet kom. Alltså det går inte.
Men alltså
det är ett, det finns fler, jag kommer in på det.
Ja, men kom in på dem nu då. Tänkte fråga om PT57 annars, men flera saker som föregår väckelse där.
Ja, det är det ena. Det andra, det är att de levande kristna lever i försonlighet.
Personlighet.
Att man förlåter varandra. Mm. För det är intressant, vi har ju haft inom trosrörelsen Markus 11. Att om du har ett tro som ett senapskorn kan du förflytta berget och så vidare, vilket stämmer. Men avsnittet i Bibeln slutar också med något annat. Det står så här, om du har någonting emot din broder så gå och försona dig med honom innan du går fram till allt. Det är avslutningen på det kapitlet. Jag tror att det hör ihop med varandra.
Just det. Kontexten där.
Ja, kontexten. Va? Och då blir det alltså att om du lever i försoning, alltså har någonting emot dig, gå och försona, förlåt bröder och systrar. Va? Det gör att man själv blir fri. Och det innebär också att man blir öppen för mer av den heliga anden.
Just det. Försoning.
Mm, om vi säger då, väckelse, desperation och försoning. Mm. Det är två nycklar till väckelse. Och det börjar alltså med de kristna. Mm. Att de ska göra det.
Och desperationen som också leder in i en desperat bön.
Ja.
Just det.
En desperat bön och att man lever i försoning och förlåtelse med varandra.
Just.
Och det finns ju ingen... Alltså om jag fortsätter, det finns ju ingen synd som vi gör mot varandra som är så stor som den synd som jag hade eller har, som han har förlåtit mig, han som är herre. Ja. Va? Så att, och det finns ju människor som säger att jag kan inte förlåta mig själv, då brukar jag säga då är du större än Jesus. Mm. Han har förlåtit dig. Yes. Så är det också.
Ser du att vi behöver försoning i Sverige? Ja. Är det ett problem som vi har i kyrkan i Sverige?
Ja, det är det. Det är ett gigantiskt problem.
Varför då?
Ja, därför
vad är du tänker på då?
Jo, därför att jag smuger sig in ett, vad man kallar för ett sekulärt tänkande. Först som man världsligt. Alltså ett sekulärt tänkande. Och det är detta, va? Jag har mina rättigheter. Mm. Det kan man ju
rättigheter.
Ha i samhället, va? Ja. Men inte i Guds rike. Alltså, den har kränkt mig. Mm. I församling, vilket förekommer naturligtvis, vore konstigt annars, det är ju människor. Va? Mm. Men vad innebär det? Ska inte jag kunna förlåta det? Kan jag inte förlåta det? Vad innebär det? Ja, det innebär ju att jag utestänger en del av smörjelsen över församlingen också. Det är faktiskt så. Fungerar så. Mm. Alltså, eller i gemenskapen, var man ute i husförsamling eller vad man gör. Va? Ja. Alltså, förlåter man inte, Då blir man ett hinder för smörjelsen också.
Just det.
Det här är nycklarna alltså i de här sakerna. Och för, gör man inte det? Ja, jag levde ju själv då frågade Herren mig en dag för många år sedan. Ja, men jag har ju förlåtit det. Varför kan inte du förlåta? Du skyller mig 10 000 guldmynt och det var 100 silverpenningar. Ungefär den liknelsen. Vad är det med dig? Då förstår jag, vad futtig. Det de har gjort mot dig var futtig i förhållande till den förlåtelse som han har gett mig.
Wow.
Och det här är, tror jag, en av de stora nycklarna för väckelsen alltså, i det här landet. Alltså.
Försoning.
Ja.
Och att förlåta.
Ja, att förlåta. Ja, men de har gjort mig så illa. Ja, visst. Det finns mycket elände och det finns allt från våldtäkter till som har förekommit, va? Och skador, va? Men när man förlåter så blir man fri. Mm. Och då är det inte bara förlåtelse med läpparnas bekännelse utan med hjärtat. Med, va? Mm. När jag förlåter, ja men jag kan inte förlåta den här människan. Nej, men Herren begär ju inte att du ska umgås med den i fortsättningen, men du ska, kan förlåta. Så är det också. Ja, man kan säga att det här är förutsättningar för väckelse.
Ja.
Men gör man inte, ber man inte om desperationens bön, desperationens ande i sig, va? Eller att man inte ler förlåt sig, då tycker jag inte man ska be om väckelse. Det är meningslöst, helt enkelt.
Slöseri.
Ja, slöseri. Kan göra något annat.
Skarpa ord hör du.
Ja, normalkristen.
Normalkristen då.
Ja. Jo, men det här är ju, kan man säga, förutsättningar för väckelse. Det är förutsättningar. Och sen är det det tredje som man skulle kunna ta upp också. Det är ju detta, va, att vi ska inte jämföra oss med varandra i Guds rike. Det är för mycket jämförelse för närvarande. Om han är mer smord än andra, va, det är ju bara skitprat, va. Han kan ju smörja en åsna om han vill. Vilket han gjorde med bilen. Så jag menar, vadå? Så att det har inte så mycket med dem. Utan ett jämförelse måste bort. Va? Det är i samhällets jämförelse. Man har betyg i skolan och sånt där. Va? Men i Guds rike, det är då där Jesus säger, men så ska det inte vara bland er. Den som är störst bland er ska vara en andra slav till och med, säger han. Och det är inte så kul i ett samhälle där man uppfostrar till att ta för sig och ställa sig och armbåga sig fram på alla sätt. Va? Det är motsatsen. Va? Och vi behöver få Herrens syn på saker och ting.
Att betjäna.
Ja, betjäna. Betjäna varandra och inte sätta sig själv främst. Det här är ju en lång process.
Oh, ja. Framförallt i Sverige.
Ja, det är det.
Vi är ett land som inte minst nu... Mm. Med min generation, så är det kanske sista, säg 5 år ungefär nu, va? Så är jättemycket service. Mm. Alltså till och med att du får maten hem till dig, du har fått liksom, både liksom att matkassar kommer hem och matportioner, restauranger som kör hem. Mm. Förut får du bara pizza, men nu får du ju varenda käk här i Stockholm får du hem kör till dig.
Ja,
allting blir service. Du abonnerar på bilar. Mm. Allt ska liksom vara färdigt idag. Det är så mycket service där jag ska få service.
Ja, just det.
Och så nu kommer ett evangelium där jag ska bli en tjänare av andra.
Alltså det är ju... Det är att vicka upp och alltså... Jaha, så jag kanske blir sist. Ja. I alltihopa. Men jag är älskad fast jag kom sist.
Wow.
Av Herren, va? Alltså, han letar också efter tjänarandar. Om man säger, kallar det för det. Alltså människor som kan tjäna, va?
Ja.
Oavsett resultatet, för det står han för. Nämligen. Så det är han som står för resultatet. Jag bryr mig inte om det. Alltså han står för resultatet. Och det gör han också.
Ja.
Inga problem med han.
Nu har vi 3 saker där. Har du någonting fjärde som tänker som väckelse kräver?
Jo, det fjärde det är ju detta, var öppen för andra människor.
Mm.
Jag menar, om det kommer väckelse. Om här är ju ett genombrott. Mm. Och du sitter i en traditionell frikyrka eller kyrkoförsamling. Va? Och så kommer det inrällat folk som är helt olika dig.
Mm.
Och som skränar och vet inte hur man ska bete sig överhuvudtaget. Och kan inga koder vad som är tillåtet inte i kulturellt hänseende. Mm. Då är det dags att fundera på hur ska jag kunna tjäna de här människorna.
Just det.
Och det är någonting man måste tänka på. Jag vet när jag 79 då kom ut som präst så i Svenska kyrkan.
Du kom ut som präst.
Ja, jag vet inte vad jag kom ut ur för någonting. Kläcktes ur någonting. Men i alla fall så var det på det sättet att jag sa att jag vill inte hålla på med ungdomar och så inga missbrukare. Sen har jag fått hålla på med ungdomar och missbrukare.
Nästan bara.
Ja, sen var jag en och annan villägare också. Men i alla fall, varför det? Ja, det är för att Herren ska ju visa dig det här.
Ja.
Det är det här som ligger på mitt hjärta och det är för dig.
Yes.
Så man ska aldrig säga åt dem vad man inte ska göra. Och ber man om väckelse, då ska man ju vara beredd på att han kommer att använda den. Han kommer inte använda pastorn där eller prästen där eller den andra ledaren där borta. Utan sitter jag och har jag velat att det ska komma, människor ska tro på det och bli väckta. Ja, säger Herren, nu har ju du bett om det så då kommer jag använda dig. Så är det också. Så kan de ringa 3:30 på natten. Där jag bara upplever att jag ska komma. Du ska berätta om Jesus för mig. Ja, men jag har inte öppet för 9. Det går inte.
Det går inte.
Nej.
Nej, och det som jag har sett genom åren det är att väckelse också stavas tid.
Just det.
Tid för andra, tid för Gud och tid för andra människor.
Ja.
För varenda gång som jag har sett någon bli frälst och stå kvar i frälsningen så finns det alltid minst en person som tar sig mycket tid för det nyfödda barnet till tron. Utan den tiden så försvinner. Vi talar alltid så här om ja men där kommer en onde och liksom och skär. Det är som så här såningsman ute och så liksom.
Ja, just det.
Och så är det liksom, det kommer fåglar och äter upp det. Det kommer tistlar och växer upp och kväver och såna här saker. Det kommer sten i mark. Men till stor del så är det här för att de är ensamma. Vi kan ju hjälpa någon att bli god jord. Vi kan hiva bort alla fåglar och hjälpas åt. När det inte gör det, då blir det ingen väckelse.
Nej, men det var ju så. Det fanns en evangelist som heter Frank Mangs på 40- och 50-talet och 60 också. Han sa det att problemet, sa han, och det sa han redan då på den tiden, att du föds så många barn på kalla golv.
Just det.
Alltså så andligt sett. Och kalla golv, du vet, de blir utsatta och fick ingen vägledning och fortsätter.
Just det.
Man kan säga att en evangelist är ju oftast på det sättet. Va? Att, wow, nu kommer man, nu blir det frälst. Men de är ju jättedåliga på att ta hand om människor. Va? Det behövs ju andra tjänster och gåvor, va? Som tar vid. Och det är där ser jag att det behövs ett enormt samarbete mellan då, evangelisten, profeten och så vidare. Mm. Alla de här tjänsterna. Mm. Och läraren också. För att vägla till lärjungaskap.
Ja.
Också. För att det ska fortsätta och det kristna livet ska utvecklas i gemenskap och med Herren själv framförallt.
Vi talar om Peter,
ja.
Peter 57, det var senaste gången som vi i Sverige sett en genomgripande väckelse.
Ja, bland människor som inte hade, en del var väl kris eller sådär lite halvt om halvt, va. Men alltså det blev ett genombrott i skogen. De jobbar. Alltså, och det har ju föregått av att människor hade nöd för människor. Nöd för frälsningen. Mm. Nöd för hur det eviga skulle bli. Det var ju mycket sånt, va. Och då bad man om detta. Va?
Ja.
Och så hände detta som ett bönesvar. Alltså, på det viset. Ja. Och jag tror ju att det finns en skörd i det här landet. Men en av nycklarna till dem, eller ett par nycklar till dem, det är som vi har sagt hittills. Mm. Bland de kristna måste det ske en förändring.
Mm.
För vem ska ta hand om de här nyfrälsta? Och jag tror att en av anledningarna att vi inte har sett så mycket, det beror på de här sakerna att man inte de här nycklarna har fungerat.
Just det.
Med desperat bön, med försoning, att vilja öppna sig för människor som är helt olika en själv och så vidare, va. På det viset, va. Och att man är beredd att offra både tid, pengar och bekvämlighet.
Ja.
Faktiskt.
Men så Peter ju då, vad hade hänt innan där? Hade alla de här sakerna varit på plats då?
Jag tror att det var på plats. För det var ju, det kom ju
56, 55, 54 innan.
Ja,
57.
Visst, alltså det var ju också det pyrde ju hela tiden före, va. Och det var människor som bad och som var desperata, va. Och så kommer det här, va, då 57. Sen, så att det kan man säga att det var, de nycklarna fungerade då. Alltså. Ja. Herren kan göra mycket med få lika väl som många, va. Så det är inte frågan om det. Men det måste finnas då. Det står ju så här i Hesekiel 22, eller väl, så står det så här. Jag sökte efter några som ställde sig i gapet. Men jag fann inga. Därför kom jag fördärva landet, va.
Jag fann inga.
Nej, och vad är det för ställsorgap? Ja, det är de som ber med desperat bön. Det är de som lever i försoning. Mm. Det är de idag, det gapet. Ja. Alltså gapet är ju det, så skulle det vara. Men så här ser det ut. Mm. Och då är det gapet däremellan. Mm. På det viset.
Just det. Det här kan man tänka nästan lite farisistiskt. Fariserna, de tänkte ju liksom att om vi som Guds folk, Israels folk, judiska folket, om vi bara håller lagen bara en dag liksom, mm, till punkt och pricka, kan vi fixa en dag, då kommer Messias. Mm. Är det här lite samma sak liksom, att ja, kan vi bara alltså, ha försoning och bön, desperation,
ja, just
då
det.
Har vi väckelse.
Men det finns någonting, det finns en dimension till i det här som mm. fariserna saknade. Mm. Och det var ju detta. De hade ju den synen på sig själva att Herren kommer att se till dem, för de försöker så gott det går. Mm. Han fyller i resten. De hade det synsättet. Mm. De var ganska optimistiska på det viset. Va? Vi har ju fått så mycket nidbilder om dem. Mm. Men alltså, det var ju, de hade den synen att alltså, en optimistisk syn, eftersom de försöker hålla det, så kommer han att se till deras goda ambitioner. Mm. Men det här handlar ju inte om sånt, utan det här handlar ju om att det är Herren som ger den här desperationen, desperat bön. Det är en gåva ifrån honom. Mm. Det är ingenting man kan kämpa till sig själv. Utan det, man är desperat över hur det ser ut med saker och ting och hur människor, hur det är på saker och ting. Mm. Och så ber man i den desperation att han kommer, den helige ande, med sin bön in i en, i sitt innersta. Det är då det börjar hända saker, för det är en gåva ifrån honom. Ja. Till skillnad från fariserna såg ju inte som en gåva, utan det var ju en uppfyllelse. Och det finns ju många kristna fariser idag. Mm. Det gör det ju hela vårt land. Det vimlar ju. Mm. Om vi bara gör så blir det si. Ja, men det är inte riktigt så. Det finns inga sådana scheman. Va? Mm. Utan, det är för att, utan det är ju just att vara beroende av Herren. Alltså beroende av, han kan ju ändra. Han är ju hela tiden att han vill ha våra hjärtan. Va? Och att vi ska vara beroende av honom hela tiden. Och det är ju det handlar om. Och då blir det inte bara så, nu gör vi det här för det ska vara något roligt sen. Va? Det är inte på det viset.
Jan, tror du på väckelse i Sverige?
Ja, annars skulle jag sluta idag. Ska jag dra ner rullgardinen och säga, hej då, nu räcker det. Flytta hem till här. Men jag tror på att det är väckelse. Jag tror också att det kommer. För jag tror att vi lever i en tid då det var många år sedan det var så förvirrat som det är nu. Mm. Alltså det är så mycket budskap och så mycket inslag. Va? Så att till slut så undrar man hur det är fatt med alltihopa egentligen. Va? Och det bara forceras allting. Det blir bara mer och mer och mer med information, reklam, propaganda av olika slag. Va? Fejkade nyheter och allt vad det är nu för det. Så att det är svårt att bara sätta sig ner och reflektera. Mm. Den tiden är nästan borta idag mot vad när jag växte upp. Mm. Då tycker man till och med att lura skymning. För man skulle spara på elen. Va? Så att man en timme och väntar på att det skulle bli mörkt. Och då klart, då får man ju tid att reflektera. Va? Även om jag var inte med så mycket över det, men en lektion före mig var ju med om det hela tiden. Och värst de visste sitta någon timme innan de kunde tända lamporna. Va?
Hjälp.
För det var för att spara el eller också stearin eller fotogen eller vad det var. Det finns ju inte idag.
Hjälp, alltså.
Du har ju ingen tid för reflektion nästan överhuvudtaget, för det rullar så här hela tiden. Va? Och det leder också till en förvirring. Man vet i slutet inte, vem är jag egentligen? Va? Och jag tror att hela den här förvirringen, den kan vara ett medel för också att människor bara frågar, det måste ju finnas något mer än det här galenskaperna hela tiden. Och vansinnighet, och människor mår ju psykiskt dåligt idag. På ett sätt som, ja, svårt att någon tid har varit på det. Det är svårt att säga, för folk blev inte så gamla längre tillbaka. De fick ju jobba i sitt anletes svett, va, för att få mat och så vidare i vårt land i flera århundraden. Va? Så att det var ju på ett annat sätt. Men idag mår många människor psykiskt dåligt. Va? Framförallt medelålders och yngre.
Just.
Och då är frågan, ja, hur ska det där vad ska man ta vägen någonstans? Ja, det finns ju bara ett svar. Eftersom vi är skapare av han. Mm. Det är ju Herren själv. Det finns ingen annat, finns ingen annat svar. Vad är svaret? Ja, då leva med honom.
Tack för de orden, Jan, och tack att du lyssnade på det här programmet med Kings Garden Ministries. Jag hoppas att du uppskattade det. Jag heter Kristoffer Albeck och intervjuade Jan Schöld. Om du gillade detta och vill veta mer, då tycker jag att du ska besöka www.kingsgarden.tv. Glöm inte heller att prenumerera på vår YouTube-kanal och att följa oss på Instagram, Kings Garden Ministries. Och vet du vad? Det är alltid en bra dag i himlen. Gud välsigne dig.